Därför att skillnaden mellan, vad ska vi kalla det, ett bibliskt positivt tänkande och vårt vanliga mänskliga negativa tänkande, det handlar ju om att vi önskar få tänka positivt för att få livet på våra villkor. Vi är ständigt ute efter någon sorts teknik som ska göra det möjligt för oss att liksom surfa över alla svårigheter. Den ständiga segern, den ständiga hälsan, den ständiga lyckan, det ständiga allt möjligt. Kan vi nå fram till det målet, då menar vi, då är det positivt. Och varje tanke som bidrar till det målet är naturligtvis ett positivt tänkande, tänker vi. Men den verkliga positiviteten handlar ju om att kunna ta emot livet på Guds villkor. För det är ju bara i den stunden vi gör det som Gud är Gud. Och det måste han ju ändå få lov att vara. Om vi gör oss det förbehållet att Gud inte kan få lov att vara Gud, hur ska vi kunna upptäcka resten av verkligheten då? Därför gäller det att kunna tänka sant. Ty det är det som är positivt tänkande. Att tänka sant. Och det handlar alltså om att lära sig att upptäcka Guds godhet i livets alla skiften. Så att även om bara brorsan får bönesvar, så kan man glädja sig med honom. Om en lem lider, så lider alla, brukar vi citera, men fortsättningen på versen. Om en lem hedras, så gläder sig alla de andra. Stanley Young skriver i någon av sina böcker om en församling där en person har en vacker sångröst. Och alla de andra som inte kan sjunga säger att ja, vi har en så vacker sångröst. Typiskt positivt tänkande. Det gäller bara att komma in på Guds spår i tillvaron. Och här behöver vi mycket hjälp. Vi behöver mycket hjälp. Vi ska gå till Romarbrevets första kapitel. Och så ska vi börja läsa i den 20:e versen, till och med den 23:e. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Det är lite grann en bild av syndafallet det här, men det är ju också syndafallets psykologi i ditt och mitt liv. Nämligen att ha chansen att leva i tacksamhet och ändå inte göra det. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat Gud och tackat honom. Då förmörkades deras oförståndiga hjärta. Vad är det som gör att vi har så svårt att tänka så som Kain borde ha tänkt? Vad är det som gör att vi har så lätt att tänka när vi hamnar i kriser och svårigheter att ja, Gud har glömt oss för länge sedan, om man nu överhuvudtaget finns, och jag har väl antagligen gjort något fel också, kan jag tro, jag kanske inte gå till kyrkan så mycket som jag skulle. Varför har vi så lätt att tänka allt sånt där? Jo, våra oförståndiga hjärtan kanske ännu är förmörkade. Vad är det som skapar ljus i våra förmörkade hjärtan? Jo, tacksamhet. Och obestridligen är det ju så här att vi hör till ett av världens rikaste folk och ett av de mest otacksamma. I det läget kommer människor och säger att ja, men du kan få ännu mer om du bara tänker positivt. Tänk 17 kristallkatedraler så får du det. Ja, men jag har en liten träkyrka och jag är tacksam över den. Jag vill inte ha 17 kristallkatedraler och hålla på att renovera och försäkra och värma upp. Du skulle se vilket litet mysigt kapell vi har. Jag är så nöjd och tacksam. Det finns ett positivt tänkande som hör den kristne till, och det är tacksamhet. Den kan du inte ta dig. Du, visheten från ovan kan du aldrig ta dig. Men det finns en förunderlig process i våra liv som handlar om att vi förblir i ordet och söker lära känna den Gud som ordet vittnar om. Vi får lära oss att justera vår tankekompass tills vi upptäcker steg för steg, mitt i livets kriser och svårigheter, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är ingen lättköpt upptäckt. Den är verkligen som pärlan i åkern. Den kan kräva allt. Kanske ett långt liv innan det klarnar och ljusnar för en. Men den är värd den mödan. Att kunna tacka Gud i livets alla förhållanden. Är det den gåva du sträcker dig efter som den dyrbaraste av alla? Jag kan försäkra dig, så lite jag har förstått av det här, så kan jag ändå försäkra dig. Jag känner ingen kostbarare gåva. Det står ju på ett ställe i andra Korinthierbrevet att vi är Kristus brev. Man kan ju bli lite nyfiken och undra, vad står det i det brevet då? Vad finns det i våra liv som skiljer sig från allt annat i denna världen? Finns det någonting som alldeles berges är Guds rike? Ja, under och tecken, säger somliga. Ja, det är härligt med under och tecken. Det längtar vi efter, det vill vi ha. Men det gör spiritisterna också. New Agear och okultister av alla möjliga slag. Vad finns det för någonting som bara är från Gud? Jo, tacksamhet. När du möter en människa som är tacksam, och där kanske tacksamheten prövats på många sätt och ändå bara vuxit, då är det osannolikaste jag känner till. Du, för den människa som inte känner Gud, så är ju hela livet som en utförsbacke. Här kommer den ena besvikelsen och här kommer den andra besvikelsen. Här kommer den sjätte besvikelsen och jag vann inte högsta vinsten på lotto. Och jag kunde inte hoppa över den där ribban på 2,43. Och för varje besvikelse så vet du hur det är. Besvikelserna de stannar som bly i vårt inre, de dunstar aldrig. Men tacksamheten har en fantastiskt kort överlevnadstid. Lova Herren min själ och allt det i mig är och förget icke vad gott han har gjort. Tänk vad bra det skulle gått för folket när de gick genom öknen och de bara hade kommit ihåg varje dag det som hände i Röda havet. Men ack vad fort de glömde. Det tog 3 dagar står det i Bibeln. Så var lovsången borta. Och så är det ju med oss. Det är en bild av den fallna människan. Och därför är det ju så kostligt och kostbart när man möter en människa som är tacksam. Inte därför att han har sluppit ifrån allting, varit rikast, vackrast, lyckligast, framgångsrikast och mest förskonad. Utan en som har gått igenom mycket, brottats med sanningsfrågan och liksom upptäckt. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi ska fördjupa oss lite mera i Kains tänkande. Vi ska gå till Psaltaren 73. Och vi ska läsa hela psalmen. Det kanske ytterst sett är en profetisk psalm det här, för väldigt många av psalmerna är profetiska. Och det kanske handlar om det ögonblick då Herren utgjuter nådens och bönens ande över Israel så att de ser vem de har genomborrat, som det står i Zakaria 12. Ty det handlar om en som har det svårt och som länge avundas att de andra som är orättfärdigare har det mycket bättre än jag. Och så plötsligt så kommer den stora upptäckten. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Och det är därför som det står i första versen, Gud är god mot Israel. Men vi kan läsa den inte bara som ett vittnesbörd om den kanske ganska närliggande dag då Herren uppenbarar sig i sin härlighet för sitt utvalda folk. Utan precis som vi gjorde med Hesekiel 37 igår, så kan vi läsa den psalmen idag och dra lite lärdom för vår alldeles egen personliga del. Vi försöker. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högst? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? de förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet, som skuggbilden när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, här är det ju Kains tänkande till en början. Gud, varför tillåter du det här? Gud, varför ska jag behöva ha det så här? Jag är ju mycket frommare än de andra. Och vi minns hur det stod i Romarbrevet 1. De hade kunskap om Gud. Men föll ändå in i otacksamhet. Men det som vänder för Asaf här, det är ju just hur tacksamheten över Guds person får flöda fram i hans innersta. Det blir som en väldig upptäckt. Vad är den upptäckt av? Jo, det är egentligen djupa sett upptäckten mitt i den situation som man tycker är orättfärdig och orättvis och obegriplig och konstig och mot naturen. Så upptäcker han: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och jag tillhör denna Gud. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, så frågar jag efter intet på jorden. Du vet, nu beskriver vi ju så att säga slutresultatet. Det här är ju som att läsa sista kapitlet på en deckare innan man börjar med den. Titta efter vem som är mördaren. Och jag... Nu gör vi inte så här för att du ska gå hem och liksom tänka dig att jaha, ja, det är tacksam man ska vara. Jag får försöka vara tacksam. För det kan du inte. Kunde du det, så kunde du frälsa dig själv. Om det är något vi behöver hjälp med, så är det det. Men det kan ju vara spännande att liksom veta vad det hela ytterst syftar till. Då kan man säga till Herren: Herre, jag kan inte, men du kan ge mig den underbara, fantastiska, nästan obegripliga gåvan att vara tacksam i livets alla förhållanden. I Filipperbrevet 4 så tar ju Paulus upp det här väldigt, väldigt tydligt. Gläd er alltid i Herren, står det. Fjärde versen. Kan man det? Kan man alltid glädja sig i Herren? Ja, med hans hjälp. Och det har att göra med just upptäckten att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det handlar inte om känslomanipulation eller att försöka att på olika sätt trixa med sig själv. Men det finns ett mål i livet som handlar om att upptäcka att Gud faktiskt bara är ljus. Vilken trygghet. Vilken glädje, vilken salighet fröjd i Herren är vår starkhet, säger Nehemja. Vilken upptäckt det blir när vi ser att det är sant. Inte bara det att om vi peppar upp oss med lovsång så kan vi gå ut och göra det ena och det andra. Utan när vi har lärt känna att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. När vi har lärt oss att förstå hur vi ska se på oss själva, på våra liv, på hela tillvaron. Att det finns ett annat sätt än Kains sätt att se på livet. Och när vi har upptäckt hemligheten där och börjar upptäcka, men det är ju sant det här vi har sjungit om i alla år. Gud är ju faktiskt ljus. Det hade jag ingen aning om som det. Jo visst, en sån förvandling. När det som vi har vetat med huvudet i många år blir en personlig upptäckt till tacksamhet. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Det där ordet fördragsam, det låter lite främmande i det här sammanhanget. Det handlar nämligen inte om att vara tolerant i och för sig. Utan det handlar om att kunna uthärda egentligen allting. Låt alla människor se att ni är så förankrade i Herren. Att ni inte kastas hit och dit av tillvarons svårigheter. Eller för all del också av tillvarons framgångar. Herren är nära. Det är han hela tiden. Och detta att han är nära och att han är ljus. Det kan bli som en väldig upptäckt. Som förändrar hela ens liv. Och faktiskt att man kan be på ett sådant sätt att den upptäckten påskyndas bara genom att säga: Herre, gör mig tacksam. Öppna mina ögon så jag ser inte bara det jag saknar och det jag skulle vilja ha och det jag tycker att jag behöver, utan öppna mina ögon så jag ser att du är nära. Öppna mina ögon så att jag ser att vem har jag i himlen utom dig. Öppna mina ögon så jag ser hur god du har varit mot mig alla år. För som sagt, välsignelserna glömmer vi ju förunderligt fort. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd. I Kristus Jesus. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det här, det står ju för något väldigt stort. Jag undrar om någon av oss har utforskat vad det här betyder till fullo. Men att få sina tankar bevarade i Kristus Jesus. Det är ju en väldig trygghet att ha upptäckt att han är god. Att ha upptäckt att han är ljus och inget mörker. Och att ha upptäckt att man inte kan avläsa på sista lönetalongen eller på penninglotteriets dragningslista om Gud är god eller ej. Utan att det är en upptäckt som kanske får växa fram som ett stort mosaikmönster. Och att vi så ofta frestas att tänka i termer av avund. Varför fick han och inte jag? Titta på den där, så frimodigt han ber för sjuka och här sitter jag. Och vad vi jämför oss istället för att glädjas med varandra. Eller vi tänker i självömkan. Det är synd om mig. Ja, det kan hända att det är. Men låt någon annan säga det och inte du själv. Därför att när du säger det själv så fastnar du i Kains återvändsgränd. Det är en frestelse. Och det är en frestelse som har en väldig kapacitet att fördärva. Därför att den hindrar oss från att göra den stora upptäckten i livet. Den som skriften kallar för vishet. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Ofta är det ju så här när människor kommer i kris. Så är det ingen som vågar gå hem till människan i kris. Den unga nyblivna änkan till exempel upptäcker att det verkar som någon hade klippt telefonsladden. Och som både postverket hade glömt av hennes brevlåda och som ingen människa längre hittade dit. Vad kommer det sig att det inte dyker upp någon? Ja, jag visste inte vad jag skulle säga, säger människor. Ja, men du kan inte säga något. Det kan du inte. Men varför är vi rädda för att gå dit? Jo, därför att vi är rädda för att inte kunna gå därifrån med en ljus gudsbild. Vi värnar om våra tankar om Gud på ett sådant sätt att vi vågar inte gå till den som står mitt i det stora mörkret. Därför att vi är rädda för att göra upptäckten att Gud är mörker och inget ljus finns i honom. Men när vi har upptäckt det och när det har testats och prövats i våra liv, då vågar vi gå. Då kan vi sitta och hålla änkan i handen och gråta med henne och säga, jag har inget svar på någonting. Jag är bara här för att dela din sorg. Det är det enda jag kan göra. Jag kan känna smärtan i alla dina frågor, men jag kan inte svara på. Och ändå vet jag att Gud är god. Och jag vet att också du kan vara på väg till att göra den osannolika och egendomliga upptäckten i ditt liv. Men det tar tid. Och det kommer inte ske nu. Det får vi skriva på framtiden. Nu är det sorgens dagar. Nu ska vi gråta tillsammans. Sen kommer ju det här som vi brukar kalla för positivt tänkande. Verser vi brukar citera. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd, jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och det är ju så förunderligt. Att kunna leva fattigt utan att säga det att jag, Gud, han har glömt mig. Och att kunna leva rik utan att i sin tur glömma Gud. Utan att både i fattigdomens och rikedomens dagar vara lika beroende av honom. Vara lika tacksam. Att varken fattigdomen får ta Guds plats eller rikedomen. Gläd er i Herren alltid. Men för att det ska bli möjligt så måste vi hitta alternativet till Kains tänkande. Ty vi tänker negativt. Vi har en väldig blick för det vi saknar och grämer oss över det. Istället för att ha en öppen blick för det vi faktiskt äger och glädja oss över det. Jag ska citera en person jag mötte en gång som befann sig i en lång och till synes hopplös kris. Håll i den nu. Den tog 23 år. Men han kom ut på andra sidan med en sån mognad och en sån vishet i sitt liv. Jag tycker det är så roligt att träffa den mannen. Jag tyckte innan den krisen började att han var ganska prövande. Och nu tycker jag det är ljuvligheters ljuvlighet. Man undrar hur kunde han övervintra i en så lång kris? Jo, han hade några bönvänner som tog det hela väldigt osentimentalt. Så varje gång han tyckte synd om sig själv så gick han till dessa bönvänner. Och de sa det att jaha, nu ska vi påminna oss att du tillhör Kristus. Och vi ska påminna dig om vem Kristus är. Och så ska vi bedja att han renar dig från din självömkan. Det var många förböner och mycket handpåläggning. Men det var inte bortkastat. Han upptäckte att Gud är god. Gud är ljus och inget mörker. Och sen löstes krisen till sist. Vi ska inte bli så krisfixerade att vi förnekar att det finns ett helande. Det gör det. Det finns mycket läkedom. Det finns mycket upprättelse. Det finns mycket problemlösning av alla slag i Guds rike. Men Gud är samtidigt intresserad av att vi ska lära oss läxan. Det finns inte så mycket helande att vi liksom kan glida förbi den kamp som var och en av oss har att utkämpa. En trons goda kamp. Att upptäcka Guds godhet. Mitt i tillvarons många handa. Och lära sig förstå vem Gud är. På ett sådant sätt att det håller även när det regnar småspik. Vi ska till sist gå till den 34:e psalmen. För det är ett underbart vittnesbörd om det jag skulle vilja kalla för positivt tänkande. Det är inte ett positivt tänkande av typen jag är störst, bäst och vackrast, utan det är ett positivt tänkande om att Gud är störst och bäst och vackrast. Situationen är den här att David är på flykt, jagad av kung Saul från ödemark till ödemark. Han gjorde ju ett tag karriär vid hovet, David. Men så gick det upp ett ljus eller ett mörker, kanske snarare för kung Saul. Han begrep att det var den där killen som Samuel hade varit iväg och smort till efterträdare. Och så kom ju spjutet vinande och David flyr. Och Davids liv hängde ju många gånger på en tråd. Och till sist tyckte han att han kom på en bra idé. Jag sticker till ärkefienden. Jag går över till filisterna. Där kommer Saul aldrig åt mig. Och så ger han sig iväg och så kommer han till filisternas kung. Och så kommer hans hovmän släpandes in med David
till kungen och så säger de: här är den man om vilka man sjunger i Israel, att Saul har slagit sina 1000 men David har slagit sina 10 000. 10 000 var då ju filister. Och då, om inte förr, begrep han ju att det här var den dummaste idé han hade kläckt dit till dags. Nu satt han verkligen i klistret. Och då, som det står här i första versen, att han ställde sig vansinnig inför Abimelek. Så det står att han lät spotten rinna ner i skägget och han gick säkert omkring och försökte se allmänt dum ut. Och det lyckades så bra så kungen säger: jag har inte nog med idioter vid det här hovet utan att behöver komma med en till. Och så kastar han ut David. Och David flydde tillbaka ut i sin ödemark. Och så tänkte han inte som Kain. Han tänkte inte så här: jaså du Gud, du kunde inte hjälpa mig nu heller. Nej. Först smörjer du mig till kung. Och sen kommer Saul flygande. Det måste vara något fel någonstans. Vad har jag gjort för fel eller vad har du gjort för fel, Gud? Och sen så tycker jag att jag har fått den enda vettiga idén som överhuvudtaget går att kläcka om det här. Och jag går till filisternas kung så hjälper de inte där heller. Och hade jag inte kommit på den här idén om att låta spotten rinna ner skägget, så hade jag ju varit död vid det här laget. Du hjälper mig aldrig, Gud. Jag får aldrig bönesvar. Negativt tänkande. Han tänker istället positivt, det vill säga sant. Lägg märke till nu, det här är ingen tankemanipulation. Det här är inte ett klumphurtigt och äpplekäckt försök att peppa upp sig mitt ute i öknen. Han säger vad sant är. Vad är det som var sant då? Jo, att när han var dum nog att gå till filisternas kung, så var Gud god nog att rädda honom. Den här idén att ställa sig vansinnig, så att säga, det var Guds ingivelse för att rädda honom när han själv hade satt sig i ett ovanligt dumt klister. Och därför så prisar han Gud och det låter så här: jag vill lova Herren alltid. Hans pris ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. De ödmjuka ska höra det och glädja sig. Lova med mig Herren. Låt oss med varandra upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. De som skådar upp till honom strålar av fröjd, och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom och frälste honom ur all hans nöd. Herrens ängel står sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Så kan man se på Davids situation. Vi behöver hjälp med det. Ty visheten från ovan är verkligen en vishet ifrån ovan. Och det betyder att den kan varken du eller jag ta oss. Vi kan bara upptäcka hur våldsamt annorlunda den är mot vårt eget mer eller mindre Kains betonade tänkande. Och så kan vi säga till Gud: ge oss vishet. För vi önskar att Gud ska bevisa sin godhet mot oss genom att försätta oss i en totalt annorlunda tillvaro här och nu. Och Gud säger: ja, jag har mycket hjälp att ge dig, mitt barn. Kom så ska jag bota dig från det, och jag ska hjälpa dig med detta. Jag ska ge dig råd och vägledning. Jag ska lösa upp knut efter knut och försätta dig ut i frihet. Men jag gör det egentligen inte för att bevisa min godhet, utan den kan du faktiskt upptäcka ändå. Det är ju det här egendomliga att så många människor kommer till tro, inte i framgångens och glädjens och lyckans dagar, utan i kriser och svårigheter. Långt fler människor gör upptäckten att Gud är god när livet kärvar än när allt går på räls. Och det är på något obeskrivligt och förunderligt sätt så att våra möjligheter ändå ökar att upptäcka vem Gud är när vägen smalnar. Vi ska hjälpa varann. Vi ska be för varann. Det är inte så att vi tittar kallsinnigt på den lidande och säger att ja, kära du, du kan ju upptäcka att Gud är god, och så går jag ut och äter en god middag så länge medan du upptäcker det. Inte alls. Men ändå är det så. Och det kan vara så nyttigt att veta att det finns en stor upptäckt att göra i livet. Att få upptäcka det som varenda kristen kan utan till. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och att den upptäcktsfärden har redan börjat. Du kan göra den upptäckten åtminstone till en del idag. Inte genom att ditt liv förvandlas som genom att det kommer en god fe med ett trollspö in genom dörren. Och säger simsalabim och så är alla problem fullständigt som bortspolade. Du kan göra det ändå. Det är det märkvärdiga. Och mitt i allt detta finns helandet och läkedomen, finns alltihopa det där. Jag har en gång i mitt liv gjort den förunderliga upptäckten vad lite det betydde för min omgivning när jag blev helad. Jag tror jag ska sluta dagens övningar med det. Berätta om det. Under 5 år hade jag svår värk i min rygg. Och jag gick omkring med en sån här halskrage och såg allmänt pinad och plågad ut. Vi har kvar en del fotografier ifrån de där 5 åren. Fast jag var inte speciellt pigg på att ställa upp för fotografering. För att jag får ont än idag när jag ser på de där korten. Det syntes på mig att jag var sjuk. Och jag hade det förfärligt. 17 april 1978 klockan 8:50 på kvällen blev jag frisk, helad i en förbundsgudstjänst. Och så kom jag till jobbet dagen därpå, kliniken där jag arbetade. Glad och pigg och frisk. Och började jobba för full maskin, vilket jag ju alltså inte hade kunnat göra på 5 års tid. Och det gick ju som ett sus genom avdelningen. Alla flyger på mig och frågar, vad har hänt med dig? Jo, jag blev helad i en gudstjänst igår kväll. Nå, det blir ju som en hjärnskakning för alla. Och vi brukar ju säga att om Gud bara gjorde det eller det undret, var många som skulle komma till tro. På den kliniken jobbade någonstans mellan 35 och 40 personer. Jag var kvar på kliniken i, vad blir det? 5 år efteråt. Och under den tiden upplevde jag icke att någon kom till tro. Men ett par år senare träffade jag i en församling en person som då hade kommit till tro och som sa att mitt helande hade bidragit. Vi har stora upptäckter att göra. Men det är ofta när vägen smalnar som de upptäckterna faktiskt ändå är lättast. Vi får lära oss att tänka som Kain skulle ha tänkt istället för att tänka som han gjorde. Att upptäcka att Gud är god. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jag kan fortsätta att vila i hans hand. Vi är på väg emot den stora upptäckten allihopa. Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber att du leder oss vidare mot de stora upptäckterna, mot den vishet som gör att vi blir tryggt och stabilt förankrade i dig. Och ditt ord säger oss att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Ljusa dagar och mörka dagar. Allt kan på ett sätt som vi inte kan begripa ändå hjälpa till att lösa oss från Kains sätt att tänka. Så att vi kan komma in, Herre, i det sättet som Paulus talar om i Filipperbrevet 4. Vi skulle vilja att mycket av det där blev oss givet som en gåva. Att vi kan inte ta det. En människa kan inte ta något om det inte blir givet ovanifrån. Utan vi längtar efter att du ska hjälpa oss och undervisa oss och ge oss den grund av tacksamhet som gör att vi kan se överensstämmelse mellan ditt ords vittnesbörd och livet så som det flyter förbi i vårt eget liv och som vi ser att det gör för andra. Så att vi också kan gå till människor som har det mycket svårt utan att bli skakade i vår egen trygghet. Så att vi kan få, så att säga, ett förskott på den glädje som är evig. Glädjen i dig själv. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Åh Herre, det är möjligt att känna det så. Kom och hjälp oss Herre att vi får vandra vidare med dig. Upptäcka de vägar som du har berett genom varje prövning och svårighet. Upptäcka hur nära du är. Upptäcka din godhet mitt i allt. Amen.